Det är fredagen den 13 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, visst är det så. Varken mer eller mindre. Direkt från Svenska Dagbladets redaktion på Västra Järnvägsgatan. Mitt i det myllrande klara i den brusade huvudstaden ska nu följa en dryg timme av ledarredaktionens vanliga fredagsövningar. Dessa brukar ju börja med att poddredaktören själv gör några stundom banala, stundom måttligt gripande tagningar kring aktuellt väder, vind, årstid, säsong och kyrkliga högtider. Och sålunda konstaterar jag att vi fortsatt befinner oss i mellanperioden då skymningslandet kanske ter sig som allra näpnast i det späda vårljuset. I de tunna facklor av citronfärgat solljus som nu så här års letar sig ner mellan blyertsgrå skyar för att ge ledning åt hästhov och snödroppar när de förvirrat skjuter upp bräckliga skälkar ovan fjolårslöven. Vi inbyggare i detta skymningsland är ju inte mindre bräckliga. Lika vimmelkantigt letar vi oss ut ur oxväcks djupet, klipper tafatt med ögonen mot citronfrukten själv där uppe i skyn och konstaterar att vad än som gjordes under de där urgamla, undangömda, esoteriska, blod- och järndoftande, men tyvärr livsnödvändiga, riterna ute i skogen i vintras på de där glömda platserna som vi inte pratar om, så fungerar det i år igen. Helios har fått fart på vagnen och med flammande nav och gnistrande medar tar han ut en allt högre bana för varje dag. Här nere på jorden är detta som sagt myllrande gamla Klara. Tänk att man på 60-talet laborerade med tanken på att riva allt. Har vi lite mans börjat fråga oss om påsken är sen eller tidig i år och ta oss an liknande spörsmål som bara blir relevanta när en civilisation inte har så mycket annat och värre att tänka på. Vi tultar runt bland ölcaféer och ungkarshem, lyssnar förstrött på hur månglerskor och basarkärringar ropar ut sitt sortiment. Smiter så ofta vi kan förbi Nyhetsbyrå och Boronas fönster där de senaste depescherna och telegrammen från London, Berlin, Petersburg, Konstantinopel, Kap, Siam, Transjordanien och Inre Mongoliet klistras upp. Efter att vi har stärkt oss snabbt på en litet mellanmål av stout och grisnjure vandrar vi vidare, allt medan dagen långsamt övergår i novemberstorms blå kvällning och skuggorna över skymningslandet faller allt tätare omkring oss. Under tiden allt detta sker i det gamla, glömda, fiktiva, men fortfarande levande Klarakvarteren, som likt det sjunkna och falskna Vineta ännu lever i den sanna idévärlden som ligger bortom materien, så har jag kallat till stämma i den liberalkonservativa människobyn. Och de som lyssnat till åldermannens maningar, de heter idag Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Hej.
Tack.
Peter, vår snödroppe i kalkstenen, hur är det med dig?
Det är bra.
Den har varit bra, kul att höra. Vintern har varit lång, första koggen väntar snart pressas igenom den sorbetliknande isen som omgör ön för att lossa de första hjälpsändningarna. Det är speciellt, va?
Ja, nu har man... det blir gott med mat.
Perfekt. Mattias, du är ute igen.
Ja, nu är jag väl inne igen.
Lidingö är ju inte riktigt lika isolerat, men tillgången till präst och sallad vet jag har varit pressad i vinter. Vad annat nytt från Hälsans ö?
Ja, det är en jävla motvind.
Är det,
men det är väl en vårvind, antar jag.
Ja, är det både på ena hållet på bron och andra hållet samma dag liksom?
Ja,
eller det är det sidvind kanske?
Ja, det kan det mycket väl vara. Det är ju ingenting mot stan, men det kan blåsa rejält.
Paulina, det är fredag, skönt.
Ja.
Mm. Blir det Laroj ikväll? Köket. Vipphörnan på Karma.
Rainbow Room. Champagnebaren på Tito.
Peter, du är mer en tranankille.
Ja, eller vad heter det som låg i under Odenplan?
Ja, du tänker på
tuben.
Ja. Men du vet, Various är ju inte för måndagar.
Nej, precis.
Mattias, det blir mäsk och TV-1000 i korridorköket som vanligt minst, tänker jag.
Fy fan.
Hörrni, har vi alignerat tillräckligt med Gen Z-lyssnare för idag?
Ja.
Ja. Ska vi dra igång?
Mm.
Det gör vi. Och då ska vi förstås börja med dagens stora vätebomb inom svensk politik. För sådana som mig och Expressens Viktor Bartkron är det som julafton, fotbolls-VM och sommarlovets första dag samtidigt just nu. För alla pratar ju om Liberalerna. Liberalernas partiledning samlades ju idag och efteråt höll partiledare Simona Mohansson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson en gemensam pressträff. Och det gjorde klockan 14 idag och det har inte ens gått en halvtimme sedan dess, så det är för oss helt färska nyheter. Vem vill börja? Ja, ni vet ju alla vad det handlar om. Peter, vill du börja? Vad var det vi hörde?
Det här är ju en lite speciell situation, just det att vi sitter här och pratar om det här direkt efter det har hänt. Man har inte hunnit fånga upp någonting om andras reaktioner och sånt där. Men det var ju... Så att nu är det verkligen ens egen ärliga uppfattning.
Nu är det verkligen svar direkt på riktigt.
Ja, det var ju en väldigt märklig tillställning, måste jag säga.
Berätta, vad var det som märkligt?
Nej, men Liberalerna, som jag förstod det, Liberalerna och Sverigedemokraterna har enats om någon slags gemensamma ingångsvärden i en kommande regeringsförhandling. Men de presenterar ju det här som det är någon slags uppgörelse.
Mm.
Men det är det ju inte. Det är ju inget parti som har rört sig. Alltså de har bara suttit ner och pratat och hittat några punkter där de är
överens.
Det
var väl så Tidöavtalet blev till också, minus spriten här, antar jag.
Ja, men alltså de har hittat punkter där de är överens, men där de var överens tidigare också. Det är ju inte som så... Den enda förflyttningen som har skett är ju att Liberalerna nu accepterar Sverigedemokraterna i regeringen.
Och att de ska folkomrösta om euron.
Ja, men och det som Jenny Åkesson sa på presskonferensen, den ståndpunkten kanske inte Sverigedemokraterna har artikulerat tidigare, men Sverigedemokraterna har ju aldrig haft någonting emot folkomröstning.
Nej, man sa ju det, att vårt parti älskar folkomröstningar, och det gör de ju, för det ingår ju lite i deras ideologi att folk ska ha direktbestämmande i många frågor, så att säga. Okej, så det stora som har hänt är då röda linjerna i regeringsfrågan när det gäller Liberalerna?
Ja, men, ja, ska jag sammanfatta så jag uppfattade det som sades på pressträffen bara som en enda stor rökridå för att liksom inte... Det enda som egentligen har hänt är att Folkpartiet har, eller Liberalerna har ändrat sig igen. De upptäckte att det var motvind på Lidingöbron, så nu cyklar de åt andra hållet.
Och fan,
de upptäckte att det är motvind igen.
Jag tyckte det lät som om SD och L gick samman för att återstarta Folkpartiet på något sätt. Liksom. Men ja, vad hörde du, Mattias?
Det här är ju det första partiet då. Folkpartiet, jag tyckte det var lite komiskt att det har varit så kontroversiellt. Deras linje har ju varit att den här regeringen ska regera också nästa val. Och de övriga regeringspartierna har varit enormt arga på dem för den linjen. Och det inbjuder ju till viss komik. Nu är de det första partiet som säger att Sverigedemokraterna ska sitta i regering. Det är lite grann talande för de här svenska pendelrörelserna. Därför att M och KD har ju faktiskt inte sagt någonting och alltså blivit frånkörda av Folkpartiet två gånger. Det är ju en aspekt. Mm. Sen så är det ju också, när man tittar på det, presskonferensen och sådär, så slog det med att det är kanske inte så konstigt, för de som har varit mest nöjda med det här samarbetet, det är ju SD och Folkpartiet. SD har fått inflytande, de har fått igenom jättemycket policy, de har inte behövt ta ansvar när det passat. De har haft det gött, Jimmy har haft det ledigt. Tänk om han hade varit minister, då hade han behövt jobba mer. Och folkpartisterna har ju fått förbjuda saker och de har fått små anslag och sånt där som de tycker om. Och de är jättenöjda med det. Alltså det är ju bland Moderaterna och Kristdemokraterna du hittar de kliniskt deprimerade. Men det här är ju någonting. Så egentligen är det inte så ologiskt som det har verkat fram till den här eftermiddagen.
Vi ska ta vidare några spår därifrån. Vi ska bara först höra Paulinas spontana åsikter om det här.
Ja, alltså antingen så åker Folkpartiet ut, vilket är det mest troliga. Och då är de borta och då är de inte ett problem för SD längre. Så att hålla kvar med riksdagen har ju bara ett värde för SD så länge de är för SD i regering. Så SD kan ju inte gå förlorande ur det här. Och Liberalerna kastar sig än hit, än dit i någon slags dödsryckningar. Eller sån här, ni vet, panik liksom. Kastar sig mot alla dörrar. Som väljare så har man ju ingen aning vad man får när man röstar på Folkpartiet. För att de har tagit alla positioner. Man har ingen aning, och det är så här... Det är inte bara att de har sagt så här, nej men det här partiet vill vi inte ha i regering, utan det är så här, det vore världens undergång om vi släppte fram det här partiet. Förresten ska vi göra det, förresten ska vi inte göra det. Alltså, det går inte att veta någonting, men de är ju så små nu så de är knappt mätbara. Så att de gör väl så här,
ja, men alltså,
det här är väl så här, en sista dag de kastar sig mot.
Peter?
tvärtom är ju det här liksom en strategisk seger för Sverigedemokraterna. Det finns bara en sak som kan rädda Liberalerna kvar i riksdagen, och det är stödröster.
Mm.
Och de enda stödrösterna som det finns liksom en teoretisk möjlighet att Liberalerna får, de kommer att komma från Moderaterna.
Ja.
Och vem vinner på att Moderaterna krymper ytterligare ett par procentenheter i de kommande regeringsförhandlingarna? Ja, det är Sverigedemokraterna.
Aha, du tänker så.
Absolut. Och jag menar, ja.
Jag skulle lyfta något som Mattias sa, för att det är intressant här, för det har faktiskt inte sagt någonting om de framtida regeringsförhandlingarna. Där ligger ju allting på bordet, så att säga, vad hur det kan bli. Sverigedemokraterna har ju sagt att man vill sitta i regeringen. I övrigt har ju inte man bestämt för antal, men Liberalerna har sagt att de ska absolut inte sitta i regeringen. Nu ska de absolut sitta i regeringen. Jag tycker den förflyttningen är lite fascinerande, för där har ju inte andra partier, de flesta tänker sig att vi röstar först, sen går vi in i förhandling, så vi ser vad som avslutar det.
Ja, men Liberalerna slänger ju bort sitt bästa förhandlingskort här. Alltså om de i höstas på landsmötet hade landat i liksom så här, jag har ingen röd linje mot Sverigedemokraterna i regeringen, men liksom säger inte ja eller nej.
Mm.
Då hade man ju haft liksom det som ett förhandlingskort. Nu öppnar man ju dörren till Sverigedemokraterna, säger kliv in.
Och stänger dörren bakom, ni får inte komma ut igen. Nej, men inte det är lite fascinerande tycker jag. För istället, det naturliga är väl liksom att det här med röda linjer har ju misslyckats i svensk politik under decenniers tid nu. Liksom att man borde väl...
Fast det finns ju ändå ett gäng punkter här som man kan liksom smälla i dörrar över om man säger att ja, men det här har ni brutit emot.
Ja, sakpolitiskt, ja. Ja. Ja, det är klart. Det kan man också. Men frågan är det... Nu visar Paulina upp en bild här där Simona och Jimmie Åkesson kramas.
På den här pressträffen. Och det ser liksom... Ja, de håller om varandra liksom.
Ja.
Så.
Mm. Är inte det här väldigt konstigt?
Det här är absurt på så många plan. Och hela Simona Mohamsons liksom inledning på pressträffen om att liksom det här med att man ska... att det är sakpolitik. Alltså hon hade en lång utläggning med rena självklarheter. Alltså så här, saker som Liberalerna sist av alla har kommit till insikt om ska nu presenteras som någon slags aha-upplevelse.
Jag tror inte alls om ni om Liberalerna, utan jag tror ju att partiet har ganska mycket bra sakpolitik som folk kan rösta på, men det är lite svårt att föra fram den om man säger vi ska inte genomföra vår sakpolitik om fel personer sitter i regeringen. Det är naturligt att börja så att säga med vad man vill.
Men det är ändå, jag menar, det är en ganska gedigen lista. Det kommer fram just så när, alltså jag tycker ändå att det finns något fint just det här i demokratin. Man sätter sig ner, man förhandlar, man kommer ut med att ja, vi är olika partier, vi närmar oss saker från olika punkter. Vi är ändå överens om det här och det här och det här som är rätt grundläggande, ja, som Peter säger, självklara men också ganska grundläggande saker.
Ja, men jag håller med, det finns grejer. Jag tyckte dock det var lite konstigt att Simona Mohamsson påpekade att det här var inte bara en åsiktsgemenskap, det var en värderingsgemenskap. Det ja, överraskade precis. Mig faktiskt väldigt mycket. Det finns ju inte, skulle jag säga. Men...
Jo, men det är klart att det finns. Men
ja, på ett väldigt övergripande
men
plan.
Det var ju det som var så förbjudet. Det var ju det som var ett hot mot demokratin och allt vad det var, om just värderingarna. Det praktiska kunde man komma överens om, men värderingarna var liksom väsensskilda. Ja.
Kommer Jimmy få problem över det här kramandet och att han nu är för en massa liberala värderingar?
Han får inte problem för någonting.
Det kommer att få så småningom, just you wait. Men en sak som sades inledningsvis, det var egentligen ganska kort, men det handlar om att när man skulle utse ministrar så skulle man ha någon sorts speciell kontrollstation på vägen.
Ja, då får man gå till pappa, den vuxna i rummet, farbror Ulf.
Precis. De tänker ta in Rickard.
Ja. Det var ju det som var innebörden.
Om du tar in Rickard så skvallrar jag för magistern.
En Rickard Jomshofs klausul.
Mm. Ja, den lät lite som det. Vi får se om den får betydelse i framtiden. Alltså jag tycker det här är en högtidsdag, för i vanliga fall så är det bara 2-3 personer i offentlighet som har fel av Liberalerna. Idag är det så här 200-300 som har fel av Liberalerna, så jag kan sitta liksom och göra bockar i kanten och ta små skärmdumpar och kommer lyfta fram om några år.
Kan du inte lyfta fram några redan nu?
Ja, jag ska säga att Elisabeth Malmsteins introduktion till pressträffen då förklarade att det här var skillnad mellan pragmatiker och de idéprincipiella inom Liberalerna. Var ju en helt vansinnig beskrivning av Liberalerna, för det här handlar om en vanlig höger-vänsterfråga inom Liberalerna.
På tal om public service. Ja.
Och jag läste också Thomas Rambergs text i Dagens Nyheter. Det är så här, för mig som ändå jobbar med politisk journalistik i viss mån, så är det liksom omtumlande att veta hur många det är som får den typen av analyser om ett ämne som...
Kan du, för oss som inte har hunnit läsa den?
Den får man läsa själv. Ja. Det får man göra. Vi ska inte prata för mycket om annat.
Såg ni att partistyrelsen i L hade ett mobilfritt möte inför detta?
Ja, en så kallad nojdingklausulen.
där fick de en röst.
Där fick de mig, ja.
Ja, precis. För att hade det gjorts i vanlig ordning så hade ju folk bara suttit och smsat till olika medier under tiden. Ingen hade lyssnat på vad som hade bestämt.
Spelat in hotet.
Ja, de har lärt sig den hårda vägen.
Peter, räddade det här Liberalerna kvar i riksdagen?
Nej.
Nej. Mattias, vad säger du?
Nej, men Liberalerna är nu i läget att utfallet av det här kommer bli att man faktiskt dödar en stor del av entusiasmen bland sina, de som ska genomföra valrörelsen, det vill säga sina företrädare, sina pratare. Alltså man offrar sina egna för att få eventuellt, mycket hypotetiskt, ska räddas kvar av röster från icke-liberaler.
Jag tror precis tvärtom. Alltså, det här var första gången på länge vi såg trivsel i Tidösamarbetet. Och är det någonting som krävs för att man ska komma framåt i det här resonemangsäktenskapet, så är det lite trivsel, vuxna människor som pratar med varandra, kommer överens, att det inte blir så otroligt liksom krypskytte och skitnödigt. Jag tror tvärtom att alltså upplevs Liberalerna som en självklar komponent i den mixen, då är det klart att då har de en roll.
Ja, alltså, så här, jag delar helt Mattias uppfattning och det som Mattias sa tidigare också, att, så här, att det här är ju en föredömligt agerande, att man liksom sitter ner och pratar sakpolitik och liksom att det ska vara trivsel och konstruktivt, men så här, det kommer för sent.
Mm. Det är liksom, många månader kvar.
Ja, men man kommer till insikt om någonting som 5, 6, 7, 8 år efter alla andra.
Fast Peter, det Mattias säger och som jag kan förstå också vad han menar, det är ju att nu pratas det ju ändå politik och sakpolitik på ett sätt, istället för liksom att man kastas över luktsaltet över att fel person som kommer in i rummet. Alltså det är ju inte så jävla kul politiskt. Nu är det ju faktiskt de konkreta sakfrågorna som kan sägas ligga mer på bordet, och då tycker jag i alla fall det blir intressantare för mig. Jag är ju mer intresserad av vad som faktiskt förändras.
Jo, men under överskådlig tid nu kommer ju all energi i Liberalerna gå åt till att hantera de inre konvulsionerna där, som du mycket tydligt har beskrivit tidigare. Så den här klyftan går ju, det här gapet går ju rakt igenom.
Ja. Eller så går man vidare nu. Det är ju ett valparti jag tar.
Folkpartiet ska gå vidare från en konflikt.
Ja.
Alltså, Mattias, ja. Mm. Det är vackert tänkt. Paulina, kommer det här rädda Folkpartiet, Liberalerna?
Nej, det kommer inte göra det. Och jag menar, ja, det är trivsel i den här. Och det, precis som Peter säger, det här skulle ha gjorts för många, många år sedan. Simona Mohamsson är jättetrevlig och en klok person. Och toppen på alla sätt. Men hon har ju ett parti att hantera. Där en massa människor är väldigt övertygade om sin egen rättrådighet. Och det är John Jönsson och det är hon... vad heter hon nu?
Anna Starbrink.
Anna Starbrink. Och en massa sådana personer som inte kommer att ge sig. Därför att det är existentiellt, det är liksom värderingarna, det är själen.
Fast det är väldigt enkelt, de vill någonting annat politiskt. Folk tycker olika saker politiskt. Det har man rätt att göra, det är inget konstigt med det. Det kanske bara är så att politiken har gjort att John Jönsson och Simona Mohamsson inte ska vara i samma parti längre, för att så ser det ut.
Nej,
alltså det är inte så jävla dramatiskt egentligen.
Det bästa vore ju om man kunde ta alla borgerliga väljare och ta dem som hör hemma i Centern och ge dem till Centern och folkpartisterna till, alltså, och dela upp. Men det finns en massa historiska, massa kulturella skäl till att det har blivit som det har blivit, och det är väldigt svårt att...
Ja, men så är det. Men jag tycker liksom, det är lite fånigt att betrakta det här som en så här, att det är en existentiell fråga, eller vill att vissa bara spelar teater. Alltså folk tycker olika saker, det har man helt rätt att göra, och det tycker jag är sunt att sådana konflikter kommer i dagen. Och jag tycker verkligen man ska fördöma Jan Jönsson eller Simona Moansson, och bara säga, liksom konstatera att de tycker olika. Och just nu kan de inte kanske vara i samma parti. Kanske de kan i morgon.
Eller så kan de det, därför att nu handlar det om vilken agenda man ska gå fram med.
Så kan det vara också. Nu kan man kanske äntligen prata om varandra.
Det tror jag inte. Det här är ett parti där man reser sig ur soffan för att markera.
Ja, även där ska vi komma ihåg att när Bengt Westerberg gjorde det, så han gav två olika versioner av det här beroende på vilken publik han pratat med.
Mm. Och samarbetet med Nydemokrati i 3 år framåt gick ju alldeles utmärkt. Det skötte ju Lars Leijonborg i riksdagen, så att det reses kanske inte så mycket. Det finns ju förstås, vi kan ju prata om det här. Podden idag förlängd till 8 timmar 13 minuter.
Är du glad, Andreas? Ska du fira idag?
Jag är glad över att det är politik och att man pratar om liberalerna. Och
men kom
politik.
Ihåg att det är bara det är 4 månader sedan landsmötet antog det här beslutet om att inte.
Mm.
Och det är faktiskt mer än 4 månader kvar.
Ja, det kan hända mycket.
Ja, det händer mycket. Jag har en fråga kvar till er bara. Det här med att det ska vi inte raljera bort. För jag tycker det är viktigt vilka som sitter i regeringen. Regeringen styr riket. De företräder Sverige på ett helt annat sätt än en riksdagsmajoritet. Tycker jag. Mm. Därför förstår jag. Tycker ni det är viktigt vilka som sitter i regeringen? Eller hur hårt skulle ni hålla det kortet ifall ni satt själv i förhandlingar? Vad säger du, Mattias?
Ja, alltså för mig är det inte alls självklart att Sverigedemokraterna ska sitta i regering. Det är ju liksom om politik, riksdagspolitik är ett förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag och så vidare, så är ju regerande det högsta. Det ställer krav på ett parti som genomgående går ut med konspirationsteorier om att medier efter dem och allt vad de har hållit på med. Som liksom har kontakter med folk som liksom förföljer andra och så. De är inte alls där i mognadsprocessen till exempel, och det är också liksom de här politiska ställningstagandena som finns där man liksom, hårt kommer de att insistera på sin utvisningspolitik till exempel, som de är ganska ensamma om. Så ja, jag tycker definitivt att det måste finnas en friktion kvar, men en sakpolitisk friktion.
Paulina, om du skulle sitta och förhandla, hur hårt skulle du hålla i kortet regeringsuppdrag? Hur viktigt är det för dig?
Jag vet inte, det är en väldigt bra fråga.
Det är ju ett speciellt uppdrag. Jag tittar på gamla bilder där Olof Palme blev statsråd första gången han kom uppträdd i jackett och hög hatt och fick gå till kungen, för han var kungens statsråd. Liksom.
Mm.
Det är någonting annat, tycker jag. Jag skulle nog säga att det spelar stor roll vem det är som sitter i regering. För regeringen fattar massa andra beslut som inte har med riksdagsmajoriteten att göra också.
Ja, och det är massa exekutiva.
Ja, yttersta beviset på legitimitet, yttersta möjligheten att faktiskt göra skillnad. Det är klart att det spelar roll.
Symboliskt också.
Och symboliskt också.
Men det är jättestor skillnad i den politiska praktiken. Alltså, de här liksom majoriteterna som ska nås i liksom utskott och plenisal, det är ju en begränsad del av regerandet.
Ja, men alltså, hade Moderaterna fått igenom lika mycket om de inte hade haft Gunnar Strömmer som justitieminister, om de hade förhandlat sig till om det? Det är så här, går ju inte att föreställa sig.
Ja, en fråga till som nästan inte pratas någonting om, men som jag tror kan bli jätteintressant. Tror ni att tidsarbetet, skit i Liberalerna, ta KD och M och SD, kan det hålla ihop rent sakpolitiskt i 4 år till? Tror ni det finns materia för det? Det ser inte jag som självklart, men det är det liksom ingen som pratar om. Vad tror ni?
Ja, absolut.
Du tror det absolut?
Ja, alltså det stora kommer fortfarande vara kriminalpolitiken, migrationen, skolan är en sån här sak. Alltså det finns jättemycket kvar att göra där man är överens och där man inte är vänster.
Mattias, kommer Tidöpartiet rent sakpolitiskt hålla i 4 år till?
Nej, alltså det har ju varit en stor besvikelse redan under den här mandatperioden. Alltså framförallt den ekonomiska politiken, medan migrationspolitiken till exempel drivits alldeles för långt på många punkter, så har man inte alls gjort någonting med de nödvändiga reformer som behövs. Man tillsatt en produktivitetskommission som i princip funkade för att sitta i 3 år på frågor där man redan visste svaren för att slippa ta itu med dem. Man har lånat till utgifter, vilket inte är hållbart för framtiden. Så den här regeringen har gjort det enkelt för sig på ett sätt som gör det svårare att fortsätta.
Peter, du får slutorden här. Ser du det som okontroversiellt att tidsamhetet rent sakpolitiskt kan hålla det 4 år till?
Ja, jag ser inte riktigt vilka sakfrågor av liksom sakpolitiska skillnader av existentiell karaktär som skulle kunna uppstå under nästa mandatperiod faktiskt.
Vi får se. Alltså,
det är klart att det kommer att vara slitningar. Det är det ju i alla politiska samarbeten. Men det finns ju inte alls motsättningar av den karaktären som det gör inom oppositionen. Där man liksom i lång rad sakfrågor står på helt olika sidor.
Det är sant, men jag tycker exempelvis, vi vet ju hur det gick mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna efter då, vad var det, 6-7 års, det gick ju liksom inte längre för det blev för stora slitningar där. Jag tycker det är konstigt att man inte pratar mer om det här, men nu är det för att alla är upptagna vid.
Jag tror snarare än att liksom samarbetet faller isär, så tror jag att de sakpolitiska skillnader som finns snarare kommer visa sig i form av ett liksom långsammare, att det kan bli lite lojt i reformtempot. Därför att hela den här mandatorden har man liksom drivit så starkt av att man har varit överens i de för väljarna viktigaste frågorna. Alltså så här, väljarna har varit angelägna, tidepartierna har varit jätte och har varit uppfyllda av det här, så har man kört. Nu är det liksom lite mer. Nästa mandatperiod kanske blir lite så här, mer mat- och potatisfrågor, och då är det lätt att tappa tempo.
Vi får se hur det går. Vi påminner att podden har öppet telefonväkteri för olyckliga liberaler mellan 23 och 06 i natt. Det är bara att ringa in. Jag kommer vara er tröst i natten. Vi ska fortsätta.
Vi låser upp sajten också, Isse.
DN låser upp sajten. Om DN inte liksom redan hade låst upp sajten, alltså deras sajt, det måste ju liksom vara, det är ju så olåst att man kan liksom gå in i källkoden vem som helst liksom. Hörrni, vi fortsätter utrikes med de mycket skickelsedigra skeden som sker i världspolitiken just nu. Det har ju gått 2 veckor sedan USA och Israels angrepp på Iran. Åtskilliga salver har utvecklats. Det som framförallt hänt, det är väl då att kriget har fått ekonomiska konsekvenser för hela världen. Hormuzsundet, Persiska vikens mynning mellan Iran och Oman, är i praktiken i det närmaste stängt. Vilket innebär att ungefär 20% av världens olja försvunnit. Vilket är det största produktionsbortfallet i historien. Än så länge finns det tankfartyg som är på väg, så det finns olja i systemet. Men för varje dag så närmar vi oss en punkt och inte kommer göra det längre. Det är den ekonomiska aspekten, det finns förstås också den politiska. Traditionellt militärt verkar USA och Israel haft stora framgångar. Men det finns massa andra aspekter som inte är så lätt att förutse, framförallt då ekonomiskt och politiskt. Peter, får du börja här också. Vad du har skrivit om det här i veckan?
Jag får säga.
Nej, förlåt.
Ja, men jag har skrivit lite relaterat. Ja, det handlade faktiskt också om liberalerna.
Alltså,
ja, men apropå den här situationen som nu Europa har hamnat i. Ja, men kriget mot Iran har ju liksom än en gång blottat Europas sårbarhet när det gäller liksom energi. Att vi går från det ena beroendet till det andra när det gäller att nu fastnar liksom olja och naturgas i nere i Hormuzsundet. Så att hade vi bara lyssnat mer på Folkpartiet och Liberalerna och Jan Björklund så hade vi inte suttit lika och inte avvecklat kärnkraften som står. Jag skrev ju apropå det här att det var ett stort energitoppmöte här i Paris i veckan där Ursula von der Leyen beskrev avvecklingen av kärnkraften i Europa som ett stort strategiskt misstag och att nu liksom EU-unionen ska vända och det ska satsas på kärnkraft.
Men Peter, du är ju helt förvirrad. Det var ju marknaden som avvecklade kärnkraften, var det inte så?
Nej, det var inte det.
Det var inte det. Jag trodde att det var...
Merkel, marknad, jag förstår att de hörde fel.
Det var ju ett antidemokrat, eller förlåt, det var ju ett antirasistiskt nödvändighet att lägga ner kärnkraften för att stoppa en majoritet för den i Sveriges riksdag.
Okay, men för att återgå till grundfrågan, nu får vi se vad som händer här, men potentiellt så, jag tror att det här kan ju bli en väldigt, det här kan bli en stor fråga i det svenska valet, inte minst därför att står transporterna fortsatt still, alltså det är ju någon månad till, sen så kommer ju olje- och gaspriserna sticka deluxe. Alltså. Mm.
Ja, och drivmedelspriserna har ju redan påverkats, kan ju de som märkt, som har tankat de senaste dagarna. Och det var ju väldigt stort i förra valet. Nu blir det ju väldigt provinciellt att prata svensk val med, inför en sån här världsekonomisk. Men det kommer få återverkningar på svensk politik förstås också. Vad man frågar sig efter då, hur det kommer gå i kriget i Iran, Trump, vad tror du, Mattias? Han har ju som vanligt haft 101 förklaringar till varför han gjort som han gjort och vart han ska och vart han inte ska och sådär. Så det går ju inte att tolka, men har han någon plan B eller hade han någon plan A här?
Nej, det tror jag inte han själv ens låtsas längre. Det kändes bra att kunna slå ut en diktator. Människor blev glada, fick förväntningar.
Ja, men det förstår jag att folk blev
ja,
glada.
Exakt. Jag delade definitivt den glädjen och inte minst med det iranska folket som ju har kämpat så med det här styret. Nu är de på väg att svikas. Det har ju liksom kommit om uppgörelse med regimen och sen ska man fortsätta kriga. Om det finns tillstymmelsen till någon idé om hur vad man vill åstadkomma här så har den i alla fall inte delats med oss som sitter i den yttre världen. Och jag tvivlar på att det framförallt i Trumps fall finns någon sån.
Hur känner du inför det här kriget så här 2 veckor in, Paulina?
Nej, men det är samma bävan som alla andra naturligtvis. Men man får ju se på vad som har hänt de senaste åren. Iran har försvagats mycket, mycket kraftigt. I Libanon säger ledningen nu att man förbjuder Hezbollah. Hezbollah har terroriserat libaneserna hur länge som helst. Nu kan man göra det för att Iran är försvagat. Hot till rebellerna i Yemen är försvagade. Hamas är försvagat. Ingenting av det här är ju i linje med vad Europa har förespråkat. Men det är liksom, det är så det ser ut.
Mm. Det är förstås väldigt oklart framåt. Vi får väl se helt enkelt. Så att vi har poddat jättemycket om det här i veckan, så att jag vet inte om det finns så mycket kvar att se. Har ni lyssnat på de podden förresten?
Ja, om den energipodden. Mm.
Precis, det tyckte jag var väldigt intressant. För då fick jag ju då klart för mig hur allvarligt det här är. Det är då pratar jag med Christian Kopfer, analytiker på Handelsbanken, och Henrik Wachtmeister som är energisystemsforskare vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska institutet. De berättar ju då för mig att oljekrisen 73 var det ungefär 7% av tillgången som påverkades. 79 i samband med revolutionen i Iran var det 5%, nu är det alltså 20%. Visserligen är vi mycket mindre oljeberoende idag än vi var då, men det är en enorm magnitud på hur det här kommer påverka världsekonomin. Vi får väl se hur det går. Peter, skulle du säga något?
Nej. Det jag skulle säga var att så här, det som är lätt att glömma är ju att även så här, regimens försvagning ligger ju i högsta grad i svenskt intresse. Alltså, vi har ju sett här de senaste veckorna hur liksom Iran har haft som strategi att ta krig och kaos till sina grannländer där liksom regnat robotar och drönare åt alla håll och kanter. Men man har ju faktiskt också tagit kriget till Sverige och Norden. Vi hade ju det här bombattentatet mot USAs ambassad i Oslo i helgen som gick. Som sannolikt då var på uppdrag av den iranska regimen. Och dessutom förmedlat via det svenska Foxtrot-nätverket. Vi hade statsvetaren Arvin Korsnud som gick ut och berättade i veckan att han utsattes för ett mordförsök.
Ja, lever på hemlig ort.
Alltså, lever på hemlig ort, också sannolikt kopplat till den iranska regimen. Så att liksom, kriget är ju hos oss också. Det har den iranska regimen har verkat här länge, men så här, vi dras ju in i det här också.
Och vad vi vet också är att den iranska regimen nu slåss för sitt liv. Det är därför man nu gör åtgärder som man tidigare aldrig gjort, det vill säga angriper civil sjöfart och angriper grannländerna runt om i gulfen. Paulina, du ville säga någonting?
Ja, men alltså, vi vet ju att Iran håller en av Sveriges värsta gängkriminella hos sig och använder honom, kurdiska räven, för att begå attentat i Sverige. Det är en person som har plågat Sverige något enormt som används av Iran för att mörda människor i riktade attentat i Sverige. Och jag kan liksom förundras över den lojhet med vilken en sån här sak tas emot i Sverige. Det är liksom så här, nu är det så här, hur gick Mellon och så där. Alltså,
nu är det så här.
Nu är det så här. Mm. Och jag föreställer mig om Israel hade gjort något motsvarande, vilket man naturligtvis inte har gjort. Hur hade reaktionen blivit då? Hade vi pratat om något annat? Det är någonting med det här att sånt som den här typen av regimer gör, det betraktas som någon slags naturfenomen. Man kan titta lite på det och sen så går man vidare.
Mm. Fast det håller jag verkligen. Det, så har det varit. Och det här med nyhetsförmedling att Iran, ja men de har startat en motståndsaxel bestående av liksom irreguljära arméer som omgärdar Israel och skjuter vilt. Det, ja, men det är bara sånt som har gjorts liksom. Ja. Och det, så är det. Och åkte på statsbesök dit ändå. Liksom.
Ja, och folkrätten då, om man ska liksom försöka försvara sig på något sätt.
Fast jag känner inte igen det här alls. Jag menar, vi har en enorm iransk diaspora här. Det har inte varit svårt att följa upproren, vad som händer, engagera sig. Vi har ministrar med bakgrund, vi har högt uppsatta politiker. Det här är en del av det svenska samhället och förtrycket och återverkningarna har ju varit en del av det som diskuterats hela tiden. Jag tycker snarare det är något slags nypåkommet det här att det inte har diskuterats alls. Jag känner inte riktigt igen det.
Nej, absolut inte nypåkommet. Och jag menar, det är bara att titta på nyhetssajterna. Vi har en fientlig stat som krigar mot oss med våra värsta kriminella gäng. Vad finns det på nyhetssajterna idag? Vad är det, 2 dagar efter det här avslöjandet? Det är bara puff, borta.
Mm. Nu kritiserar du medierna, så nu tror jag att vi måste släppa in Peter här.
Medieombudsmannen.
Förlåt, jag har inte meningen att utgöra ett hot mot demokratin.
Det är oerhört allvarligt. Vi tar
men jag kan ju inte ha en tredje ståndpunkt. Jag delar Mattias uppfattning. Jag känner inte heller igen med att det här liksom inte, vi inte pratar om det eller att det inte rapporteras. Däremot så tycker jag att de politiska reaktionerna, alltså framförallt på den här liksom angreppen på Sverige i stort och smått, har varit till synes liksom alldeles för veka. Så vi vet sedan länge att Iran, liksom regimen i Teheran, använder Shia muslimska samfund i Sverige som liksom plattformar för underrättelser och rekrytering och sånt där. Men om vi tar den här moskén i Järfälla som ju, där det var sorgeceremoni för Ayatollah Khamenei efter att han
en liten giveaway.
Ja, alltså fick så sent som förra året fortfarande statligt organisationsbidrag.
Självklart.
Mm. Ja.
Hur skulle det annars se ut?
Okej. Vi ska gå vidare. Tänkte vi skulle återvända till hemmafronten då. För vi fick ju veckan veta att Mårten Arndsén på Sveriges Radio, kulturjournalist, hamnat i frysboxen. Han meddelade på Twitter eller X att jag har fått förändrade arbetsuppgifter på grund av saker jag skrivit här och kommer att avstå från fler inlägg. Och vad han hade gjort då, det var dels att han hade hejat på Parisa Liljestrand när hon måttade lite mot den svenska filmbranschen. Och så hade hon gjort det oförlåtliga. Han hade nämligen länkat till Svenska Dagbladets ledarredaktion och en text av Paulina Neuding. Naturligtvis får det här konsekvenser. Har ni inte hört talas om detta?
Mm.
Ja. Och då har folk ifrågasatt det här om det är rätt då att han ska sparkas ut och få andra uppgifter samtidigt som då andra på Sveriges Radio inte har fått samma sanktioner riktigt. Och Peter, du var ju aktuellt och pratade om det här igår faktiskt. Vad sa du då för oss som missade?
Eller förrgår var det, va?
Förrgår var det kanske till och med.
Ja, jag fick hålla en predikan alldeles själv.
Varför det?
Därför att aktuellt letade med ljus och lykta efter någon. Alltså Aktuellt ringde ju mig redan mitt på dagen någon gång. Mm. Och eftersom jag då hade varit med i diskussionen kring det här Gaza-upproret, uppropet i somras. Och liksom,
Magda Gads upprop igen.
Ja, precis. Och i debatten kring Cecilia Uddigan och de andra public service-medarbetarna som undertecknade uppropet, så ville Aktuellt gärna ha med mig igen och höra min syn på det här. Och den självklara tanken var då att du kommer möta antingen vad heter hon som är? Cilla Bänke eller programchefen, programdirektören Sofia Wadensjö eller någon annan som liksom kan för Sveriges Radios räkning bemöta kritiken.
Mm. Det låter ju rimligt.
Det var ju förgäves. Så att det var väl strax efter sex tror jag på kvällen.
De vill inte ställa upp i vänstermedier som SVT.
Nej, då ringde Mikael Nylander på Aktuellt till mig och meddelade att det blir bara du. Ja. Och det var lite av ett principiellt ställningstagande av, ja, men jag såg idag att Anders Lindberg på Aftonbladet var mycket upprörd av att jag fick stå själv i Aktuellt och liksom lägga ut texten. Men det här var ju lite av ett ställningstagande från Aktuellt. Alltså de hade varit så pass hårda mot Sveriges Radio att de sa så här, nu antingen kommer ni eller så kommer er liksom en av era starkaste kritiker att ensam få lägga ut texten. Därför att de ville ha... det självklara upplägget var ju att Sveriges Radio är kritiserat och då ska Sveriges Radio liksom svara på den kritiken, inte att Anders Lindberg ska hoppa in som ställföreträdande.
Nej, och det här visar... Jag själv vet ju då som försöker skaffa intervjupersonen, det är ju kanske det starkaste påtryckningsmedlet man har mot en intervjuperson, att om inte du kommer... Då kommer den andra få stå ensam. Då vill man ju verkligen att den andra ska komma. Och om man inte ställer upp då vill man ju verkligen, verkligen, verkligen inte vara med. Så det är ett väldigt starkt ställningstagande av Sveriges Radio också. Att de inte vill dyka upp ens när de ställs inför det här ultimatumet.
Min hypotes det är att för igår torsdag så publicerade ju Sofia Wadensjö, programdirektören, en debattartikel i Expressen. Hon var med i Studio 1 på eftermiddagen. Jag tror att i onsdags så satt hon och kommunikationsstaben fortfarande och formulerade talepunkter för glatta livet. Och de var nog inte riktigt klara till kvällen. Men för att gå till det som jag sa i studion, eller som jag har sagt i andra sammanhang. Jag tycker ju att det är ganska, eller så här, det är begripligt att Mårten Almsén inte kunde jobba med liksom valbevakningen efter att... Därför att Sveriges Radios riktlinjer kring partiskhet och att liksom att avstå från att ta ställning i frågor är väldigt tydlig och rätt hårda. Utan det obegripliga är ju att det liksom det drabbar nu då honom, men när massa medarbetare i somras gjorde mycket tydligare och mer kontroversiella och politiska ställningstagande, då var det helt oproblematiskt.
Mm. Paulina?
Men det som är så roligt är ju att när man pratar om då Cecilia Uddéns ställningstagande, alltså det finns ju ingen människa som lyssnar på Cecilia Uddéns rapportering från Mellanöstern och så här tvivlar på var hon skulle kunna stå i den här konflikten, vad hon själv tycker. Det är oerhört uppenbart bara genom hennes egen journalistik.
Ja, men det är väl helt öppen med intervjuer också?
Hon är superöppen med det. Ja. Och sen så skrev hon på det här GAD-uppropet då, där hon bland annat anklagar svenska medier för att vara medskyldiga till folkmord.
Till att legitimera folkmord. Alltså det är ju kanske den grövsta mediekritik jag någonsin har hört faktiskt.
Ja, alltså folkmord är ju ett väldigt grovt brott.
Det är det värsta brottet i den västerländska brottskatalogen. Ja, hon anser att svenska medier kollektivt legitimerar det. Jag har då aldrig hört en så grov medieanklagelse mot medier.
Det är alltså värre än våldtäkt och mord och allt det här sammantaget. Men när ansvarig chef, vem det nu var, om det var Claes Wolfvatz, pratade om det här, Så håller han på att låtsas att så här, egentligen så var den formuleringen inte viktig, utan det fanns annat i det här. Ja. Men då är det så Cecilia Uddén själv som står som undertecknare. Jämför då med Mårten Arnsén som delar en artikel av mig då, bland annat, som faktiskt kan tolkas på olika sätt. Han är inte undertecknare av den här artikeln. Den innehåller bland annat då ett referat av ett samtal som jag hade med en kille som berättade hur jobbigt det är att utsättas för gäng. Och Mårten Arnséns kommentar var humanism på andras bekostnad eller något liknande. Han kan ju ha refererat till kanske den delen som var i början av texten, eller så kan han referera till något annat. Han är ju inte undertecknare av texten.
Nej, visst.
Så att hans, det han har gjort i den mån det är en förlöpning är ju inte alls av samma kaliber. Men här håller man på att låtsas att den som inte har skrivit en text, han är ansvarig för allt som står i den texten. Och den som faktiskt står som undertecknare till en text, hon är egentligen inte ansvarig för hela texten. Och det är ju för att den ena är vänster och anhänger av Gaza i det här kriget. Och den andra uppfattar som höger och kanske inte anhänger av Gaza.
Nu gör
och det är så här helt uppenbart
att Sofia Wadersjö-Karén säger att reducera det här till en höger-vänster-fråga skriver hon ju faktiskt i en debattartikel. Det är populism. Så du är Sveriges Radio.
Ja, men vet vad? Då, kan hon, då tycker jag att vi bjuder in henne att diskutera den saken med mig här när hon vill.
Jag kan säga så här att jag tycker det var lite intressant att i Sveriges största nyhetsprogram då i tv söker representanter för Sveriges Radio. Det går inte att få tag på dem alltså till en kvällssändning. Sofia Wadersjö-Karén och Cilla Bänke vägrar för mig. Jag tycker vi tar med oss det alla inför när Sveriges Radio ringer någon gång och vill ha kommentarer eller utkräva ansvar eller sådär. Då kan ni, om ni representerar en organisation eller företag eller privatperson eller parti, gott och väl hänvisa till Sofia Wadersjö-Karén och Cilla Bänke och säga nej, jag har ingen lust för att det är så det är. Och det passar inte just nu. Det är ett oerhört intressant exempel som Sveriges Radio sätter här.
Jag vet ärligt talat inte riktigt hur liksom ansvarsfördelningen ser ut i public service och i Sveriges Radio och vad liksom Sveriges Radios styrelse kan göra och inte göra. Men alltså Sveriges Radios agerande den här gången och tidigare gånger är ju bara ett sånt fullständigt haveri. Alltså att man inte deltar i diskussionen om sig själv, liksom försöker gaslighta sin publik om vad som har sagts och inte sagts, som flyr från ansvar. Alltså om jag i en normal styrelse för verksamhet så hade man hade ju lyft upp den här frågan på styrelsenivå. Bara säga, vad fan är det som pågår? Liksom, vad håller ni på med i verksamheten? Ni sänker förtroendet för en liksom central institution i det svenska samhället. Alltså det måste vara genant att sitta i styrelsen. Så, och jag förstår inte att någon måste ju ta ansvar liksom för det här haveriet.
Ja, man kan ju diskutera länge vad det beror på, men jag tror man nu spekulerar lite, men jag vet ju i alla fall hur det lät för 10-15 år sedan ofta. Det var ju så att det där är bara Twitterstormar och det där ska man inte bry sig om och vi härdar ut och vi har högt förtroende. Man inser, nu visar ju siffrorna då hur högerväljares förtroende för Sveriges Radio faller ju som en sten. Men då säger man liksom att ja, men det är bara idioter, det här kommer blåsa över. Det är just där snacket har gått i många år.
Jag tror faktiskt inte att det gör det längre. Jag tycker liksom, i de kontakter jag har med människor inom public service så tycker jag att det är tydligt att både liksom, det här som hände i somras och det som händer nu finns det också ett väldigt starkt missnöje internt med hur det här sköts.
Fast jag tänker så på ledningsnivå. Jag har intervjuat Cilla Bänke, gjorde jag redan första gången 2011 eller sådär. Vi har ju varit och träffat i en annan sammanhang. Så jag tror liksom att man lever kvar i någon sorts Jan Helin-idé från 2013 och att det här är en till. Det är liksom folk som bråkar på Twitter. Det är inget att bry sig om. Alltså det är någonstans där. Och det här är egentligen väldigt allvarligt. Det är en central institution i det svenska medielandskapet som behöver hjälp. De är offer för groupthink, tror jag. Paulina, du riktar på handen.
Nej, men när jag pratar med folk som har insyn i Sveriges Radio och kulturen där så är det ett väldigt enkelt svar. Cecilia Udén är en person med en väldigt stark ställning och man vågar inte flytta på henne.
Ja, sådana saker har jag hört också. Att det finns ju väldigt så här alfa, hannar och honor inom systemet som man inte pillar på. Liksom.
Ja, man flyttar och då börjar man hitta på saker som är så här uppenbart nonsens, som att den text hon skrev under egentligen, hon hade egentligen andra avsikter än det hon skrev under på, vilket är så här extremt långtgående ursäkt för en annan person. Ja.
Nu spekulerar vi, men det säger mina källor också, att det finns sådana krafter.
Ja, liksom. Men om någon kommer att skitsera en text som jag har skrivit, inte börjar väl du då säga så här, ja, fast det där var ju inte det centrala, det fanns ju andra, det där menade hon inte. Liksom, så.
Mattias, du sitter tyst. Lossa din tunga.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte följt närmare de här turerna, så jag har svårt att lägga till något. Jag är väl en av de där som har skjutit ut mig lite för mycket från public service mediebevakning.
Men jag tycker ju i grunden att alltså, jag blir ju både förbannad på hyckleriet och liksom sorgsen över ja, men det här, alltså det här förstör ju en institution som jag personligen tycker är viktig. Alltså som public service-publik blir jag ju jävligt besviken. Alltså hur kan man bete sig så här tattigt?
Jo, men det är en kapitalförstörelse, ja. Och så här förtroende, förstörande verksamhet. Ja.
Jag lyssnar ju då inte på radio och sånt, men jag tycker ändå liksom att i krigstid så här kommer det behövas. Så jag kan ändå tänka mig att det är viktigt att det finns en del liksom, ja, men, kulturbevakning och sådär, även fast den inte är till för mig. Jag tycker ändå det borde finnas.
Ja, för det här vittnar ju om någonting större än de här enskilda fallen. Alltså, ja, men som du säger, det är ju ett grupptänkande, eller bara de här resonemangen om att säga, ja, vi har 24 olika ansvariga utgivare och, som alla gör sin egen bedömning. Alltså det är sånt extremt inifrån och ut perspektiv på tillvaron. Alltså, omgivningen skiter väl i er interna organisation. Och dessutom är inte det här en utgivarfråga. Det är liksom en chefs- och ledningsfråga. Mm. Det är inte publicistiska beslut utan personalfrågor.
Ja. Men det här är ju egentligen inte en politisk fråga eller höger-vänster-fråga. Det här har ju att göra med internkultur. Och skickar man kring tillräckligt mycket skrivelser i en organisation i tillräckligt många år, då börjar man tro på dem själv, så att säga. Bara för att, så det är egentligen snarare så att man borde kanske utsätta sig för lite externa röster oftare. Alltså det här är ju välkänt inom organisationsteorin, hur man sluter sig in och hur man automatiskt skandaliserar den som går emot och man slänger ut avvikare. Det har ju skett i alla möjliga sammanhang, i alla möjliga organisationer. Jaha, det om det. Var det kul att vara ensam med Aktuellt, Beter?
Ja, det retade ju Anders Lindberg.
Jag hade ju hellre velat ha en sparringpartner, kan jag säga.
Mm. Anders Lindberg,
det blev ju inte så bra tv, tycker jag.
Nej, det var väl lite småtrevligt. Aftonbladets ledarskribent, eller chef på ledarredaktionen, Anders Lindberg, såg ju det här som ett exempel på att högerpolitiseringen av public service. Mm. Så han vände lite där. Och att anklaga då public service politisering är ju naturligtvis fruktansvärt allvarligt, och vi räknar med att Jan Helin kommer med en fördömelse inom 3, 2, 1. Nej, det dök inte upp någon. Jaha, vi ska gå vidare. Varför har jag skrivit upp fast?
Förlåt. Men den här barnsligheten, nej, de är höger. Alltså det är sån här, du kan vara en, vad någon nu har sagt liksom, Leffa kissat på sig, nej, du kan ha kissat på dig. Förlåt, ja. Nu sänkte jag också nivån till Aftonbladet.
Jag tänkte höja nivån. Jag tänkte bara fråga, varför har jag skrivit upp Asterix, Lilla byn och Vildsvin i manuset? Peter, minns du det?
Jag liknade ju Jan Björklund och Folkpartiet vid gallerna, ja, i veckan. Men jag vet inte om jag också pratade om mina planer för min 50-årsfest nästa
år. Jo, det var därför.
Precis, att någon gång få äta vildsvin som Obelix gör, det vill säga hela och så stekt och så här drypande av fett liksom.
Ja.
Och så pratade bara gris.
Första gången man åt vildsvin i verkligheten, då trodde man skulle få sitta där och äta så. Och så blev det bara någon tråkig gryta. Mattias, du hade ju till och med åkt till Mörby centrum och köpt något vid något tillfälle.
Ja, men det här, det finns ju en speciell glädje i att äta mycket gris. Alltså det, jo, men sån där schweinshaxe och sån där, då lever man.
Då lever man i livet på en pinne. Vi ska vidare. Vi har en lyssnarfråga. Hade vi den här förra veckan? Det var någon som hörde av sig och undrade om vi var lite deppiga, om vi har tagit ut valnedlaget i förväg. Har vi haft det, den frågan?
Nej.
Nej? Då vill jag bara höra den. Jag tycker det är en intressant lyssnarfråga. Har du tagit ut valnedlaget i förväg?
Nej.
Nej. Mattias? Eller, det beror på hur du definierar ett valnedlag.
Ja, alltså att det blir ett valnedlag för intelligens och liberal politik kan vi nog konstatera. Men vi får bekämpa det ändå.
Peter, har du tagit ut någonting?
Det är inte så. Det har väl varje val varit sedan demokratins införande. Så att,
ja, typ. Men man hoppas ju.
Jag har definitivt inte tagit ut någon förlust i förskott. Alltså, vi fick ju idag. Ja, vad var det för undersökning om det är allt fler svenskar som upplever att de har fått det bättre. Det tror jag ens när, ja, det är ju ett annat sätt att säga det som du såg när du var på Ica och hittade några exklusiva druvor.
Mm. De är nedsatta till 150 spänn nu, kan jag meddela. Jag vet inte om det är bra.
Du hittar säkert något annat som tar fart nu när oljepriserna sticker.
Ja, men får jag göra en rättelse också?
Ja, det tycker jag du ska göra.
För jag pratade ju, vi pratade om det här med vackra och fula skolor förra veckan. Och så nämnde jag om en mycket, man kan ha olika åsikter om den är vacker eller inte, men en väldigt påkostad skolbyggnad i Gällivare.
Mm.
Och som jag hävdade då hade satts under tvångsförvaltning. Det var faktiskt fel. Det är en skolan i Gällivare är generellt i kris. Men tvångsförvaltningen gällde en annan skola i Gällivare än den här byggnaden.
Tack för det. Det påminner att vi har ytterligare en rättelse. Det var ju så att i förra podden tog vi upp den här roliga sketchen For Yorkshiremen och påstod att den var en Monty Python-sketch. Den har gjorts väldigt många gånger av Monty Python, men ursprungligen gjordes den faktiskt i tv-showen At Last the 1948 Show redan 1967, där John Cleese och Graham Chapman var med, men det var alltså inte Monty Python från början.
Och då var den mycket slitsammare att spela in. Ni skulle bara veta, då var ju tekniken av näver. Och...
Precis. Vi har poddat i veckan, det har vi redan konstaterat. I måndags hade jag Joa Forsell från Liberalerna här och Olle Ehrenkrona från oss. Pratade om folkrättsliga aspekterna av kriget. Pratade ekonomiska aspekter av kriget i tisdags, som sagt. Och då hade jag Christian Kopfer, analytiker på Handelsbanken, och Henrik Wachtmeister, energisystemsforskare, på besök. Sen var det intressant i onsdags, för då poddade vi om kriget och dess orsaker. Johan Ingerö, från tidigare partisekreterare för Kristdemokraterna, och Joel Halldorf, som är professor i kyrkohistoria, debatterade de teologiska bakgrunden till det amerikanska agerandet, och vi citerade Hesekiel, och det var väldigt lärt och intressant. Som vad var det?
Låg Gud bakom kriget?
Det vet jag faktiskt inte, men någon av dem sa efteråt att, vad heter det religiösa programmet i Sveriges Radio?
Finns Människor och tro.
Människor och tro.
Ja, det var som Människor och tro, fast bättre.
Mm, och, fast inte vänsterutande.
Nej, men precis. Mm. Och det är ju så här att, det är lite måttstocken för det här att insert public service Sveriges Radios namn, fast bättre om allting liksom, så att säga.
Ja, men jag har ju sagt det, Andreas. Det är bara en tidsfråga innan du är programledare i public service.
Du måste bara göra avbön.
Du får bara sluta twittra.
Ja, men
du är ju lösningen på Sveriges Radios problem.
Som kommunikationschef, ja. Som programledare vet jag inte det.
Ja, men du kan ju ha alla roller samtidigt.
Exakt. Igår hade jag Fredrik Kopps på besök. Det tyckte jag också var jätteintressant. Han har skrivit en bok om utvisning och det var en riktigt, riktigt bra diskussion. Och jag är så glad att vi kan ha en migrationspolitisk diskussion i Sverige numera. Faktiskt som är, alltså vi hade igår, den var vettig och frän och frimodig och vi tog in, har ni hört det? Lyssna på den.
Nej, inte jag än, ska. Men den är på listan.
Jag minns att du kommer inte hålla med oss alls, Paulina, att jag ska hålla med. Men liksom så här, det står liksom inte 10 000
tyska
antirasister och bara vrålar, du sa volym! Sie haben volym gesagt, liksom, så fort man säger någonting, utan man kan diskutera på riktigt nu.
Fredrik Kopsch är en väldigt trevlig debattör.
Det är han verkligen.
Han har sån här, en trevlig framtoning.
Nu kommer en trevlig metafor. Vilken blandning? Där saknades varken nunchaku, giftkniv eller kaststjärna.
Där rök vad vi har kvar av icke-genex.
Det är dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt.
Jag fattar inte.
Likt andra märkligheter som gömdes i snö tittar den fram så här i tö på våren och förvirrar tillvaron för alla inblandade. Vi ska nog kontrollera ledarskribenternas förmåga i vad som verkligen är deras probersten i yrket. Att tycka och göra det snabbare än andra. Jag har presenterat några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än Gustav Fridolin driver ett kärnkraftverk för att ha radioaktivt urmulbruk att slänga på invandrare ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Regeringen vill ha betald polisutbildning så till vidare att den som blir polis efter en färdig utbildning så småningom ska få sitt CSN-lån avskrivet. Helt avskrivet blir det då man ska jobba 8 år som polis. Vad tycker vi om detta? En så att säga betald polisutbildning? Är vi för mot? Jag svarar direkt.
För.
Att man går in så här och liksom betalar på det sättet. Mm. Mattias, vad?
Jo, men jag tror det kan vara bra där det finns en efterfrågan och det är ett offentligt kärnuppdrag som behöver göras.
Sen finns det ju inga gratis luncher. Alltså, Utan nej. Det är ju en motprestation, det vill säga att man behöver stanna.
Exakt, det är en bra modell.
Ja, det är ju den här modellen man till exempel använder inom mäklarbranschen. När man, alltså då utbildas du anställs av en mäklarfirma och så får du din utbildning och sen är motprestationen att du
sen ska, är du fast.
Ja, så det är ju en form av livegenskap. Jag vet inte riktigt vad förslaget säger om vad som händer om man ledsnar inom 8 år.
Ja, men här är det ju helt enkelt, då har du en CSN-skuld som
ja, precis, då skrivs
andra.
Den inte av, så det är ingen konstighet. Okay. Det är inte så att det tillförs, utan det är bara...
Ja, okej, okay, då är det.
Vi tar en till, och då ska vi nämna då Emily Bjurgren som är socialdemokratisk politiker i Stockholm. Hon tittar fram till sommarens fotbolls-VM och vill att krogarna ska få öppet mycket längre för att man ska kunna sitta och dricka öl och titta på fotboll hela natten fram till 05. Så tycker hon. Vad tycker vi? Senare öppettider på krogen under fotbolls-VM. Är vi för eller mot? Jag svar direkt.
Självklart.
Mot.
Paulina?
Ja, alltså det är väldigt detaljstyrigt.
Ja, det Peter kommer emot också. Man kommer vilja ha det öppet jämnt.
Ja. Ja, men
hur kunde du veta det?
Men hjälp, vad hemskt om det blir öppet jämnt.
Nej, men jag tror att det skulle vara en sån här, ingen ska få åka till fotbolls-VM för någon kan köpa sex. Sådär, den diskussionen som vi hade för några år sedan, minns ni den?
20 år sedan.
Ja. Ja,
det var,
det var i Tyskland det skulle vara mobila bordeller som ingen såg.
Alla skulle bojkotta för att det kunde...
Okej, Peter, du ville ha krogen öppet jämnt som i Berlin på 20-talet, och det gick ju jättebra det.
Mm. Ja, Berlin på 20-talet var ju bättre än Berlin på 30-talet.
Vi tar en till. Vi skulle alla bli tryggare om Iran sänker ett amerikanskt hangarfartyg. Det vore det bästa för världsfreden. Det förklarar Aftonbladets Peter Kadhammar. Anledningen till att han vill att Irans mullaregim ska sänka ett hangarfartyg, det är att han anser att då kommer att det republikanska partiet att vända sig mot Trump. Det ska sägas att i slutet av krönikan anmärker han att han vill att de 5000 personerna ombord ska hinna gå i livbåtarna innan skeppet sjunker. Så det var ju generöst. Hur de ska klara sig mot robot och drönarträffarna framgår inte riktigt. Men så tycker han och Aftonbladet. Hur tänker vi? Bör Iran sänka ett amerikanskt hangarfartyg? Är vi för mot eller svar direkt?
Nej. Mot.
Mot? Ja. Är du mot också på det här? Ja. Paulina? Nu tramsigt igen.
Nej, Aftonbladet. Var ska man börja? Sveriges största tidning.
Ja.
Mm.
Nej, är inte det fortfarande typ Land eller ICA-Kurier?
Metro.
Metro var ju världens största tidning utanför Japan ett tag. Mm. Vad hände med dem förresten? Tack för det. Lite slött idag där, men så kan det bli. Det har hänt. Så det här manuset har ju fått skrivas om blixtsnabbt då, med tanke på det som de omtumlade händelserna idag.
Det var inga förslag från uppgörelsen.
Just det, Rögle. Vad var det för förslag?
Folkomröstning
om euron.
Ja.
Det var jätteroligt, för att Jimmie Åkesson sa ju då när det här presenterades, och sa ja, så kommer folk rösta nej.
Ja.
Och Simona försökte säga nej, det är inte alls säkert.
Men vadå? Liberalerna har tvingat Sverigedemokraterna att ha en folkomröstning om euro. Det är en stor liberal seger.
Och Jimmie bara, då får rösta nej.
Vi ska gå vidare, och då har blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Då går vi direkt från trevlig öppningsmatch i gruppspelet till svettig förlängning i slutspelet. Mattias och Peter, tänk Västtyskland-England 1990, där Wardle och Klinsmann träffade samma stolpe under loppet av några minuter. Paulina, tänk omräkningen i Florida år 2000. Mm. Tänk valupptakten 2014. Nej, tänk inte på den förresten.
Jo, nu blev jag taggad och munter.
Tänk förra veckans drabbning där Paulina vann och en genomhärsken Peter inte tog hem musikfrågorna, som inte ens var några riktiga musikfrågor. Nota bene, inte sant Peter?
Precis, jag kunde ju allting runt omkring.
Exakt.
De var riktiga musikfrågor.
Ni där hemma i lurarna kan också vara med och tänka och härskna till, och går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Paulina och Peter, då är ni smartare än en ledarskribent. Och då önskar jag er en särskilt god piafton. Ja, just det. Min son har berättat att det är pi-dagen imorgon. Den 14.
Ja, 14.
Så det är piafton idag. Det var det jag fått ifrån. Reglerna kan ni, man svarar genom sitt namn. Vill man chansen att ha läst färdigt frågan, så får man det. Då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga, och vinnaren får dekorera redaktionens fastlagsris. Vi har pratat Sveriges Radio. Några frågor om denna så särskilda institution. Sveriges Radio grundades redan 1924. Vad hette företaget då?
Oj. Ja, du har börjat. Mattias.
Mattias.
Hette de något med rundfunk eller något sånt där?
Rundfunken, nej. Ja.
Rundradiosändningar.
Nej, vad kan de ha hetat?
Peter.
Kan
de ha hetat typ Svensk Radiotjänst?
Nej. Har du någon chans? Nej. Peter får en halv poäng för det, för de heter AB Radiotjänst. Vi ska lyssna på ett klassiskt...
Det var lite snålt.
Ja,
nu börjar det.
Vi ska lyssna på ett klassiskt klipp från Radiotjänst. Vilken dag sändes detta direkt ut i radion, vill jag veta.
Här är år och dag.
Ja, Mattias.
Datum vill jag ha.
Är det 9 maj 1945?
Det var fel, vi lyssnar vidare.
Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor. Allt rängs i jubel. Norska flaggor överallt. Aldrig har ett folk deltagit annat folk
glädje
som just nu.
Vilket
datum, Peter?
Ja, men då måste det ju vara 8 maj 45.
Jag har också fel. Vill Pauli bara sänksa?
Ja. Ja, det bör ju ha varit 17 maj eftersom...
Nej.
17 maj 1945.
Svaret var 7 maj 1945. Ja. Mannen som vi hörde prata, han heter ju Gunnar Helén. Han blev sen politiker. Vilket parti?
Mattias.
Paulina?
Folkpartiet.
Ja, folkpartiledare. Nu ska vi lyssna lite mer. Nu ska vi höra...
Men nu blev jag väldigt nyfiken. Alltså firades det på Kungsgatan alltså dagen före kapitulationen? Var det liksom när man la ner vapnen i
Norge? Beskedet kom väl.
Beskedet kom då. Anledningen till att räknas till 8 är väl för att det undertecknades av Sovjet först lite senare och därför gjorde de det till officiell dag, men det var den 7 då som det...
Ja, fast, jag fick för mig att Sovjet hade den 9.
Ja, jag med.
Ja, det står på...
Ja, det står faktiskt här.
Vänta, nu ska jag faktiskt göra en riktigt sista koll här. Jag var nästan helt säker på detta. Nej, enligt Wikipedia, fredsdagen 7 maj 1945. Så var det med den saken. Vi ska lyssna på en klassisk signatur nu. Och då vill jag veta förstås, vad heter det här programmet i Sveriges Radio?
Peter? Var det där upp till 13?
Det var det absolut. Helt rätt. Mm.
Gud, jag tror inte att jag har hört den där ingen sen jag var 13.
Då är du uppe på 1,5 poäng. Upp till 13, eller som vi säger idag, Jeffrey Epstein Academy. 2023 startade då Upp till 13 programledaren Ulf Elving podden Lördagsgodis tillsammans med en annan veteranjournalist. Vem då? Vem blev han podd med 2023, Ulf Elving? Vem kan det vara?
Peter. Kan det vara Lotta Bromé?
Bra gissning, men intressant. Paulina, du ser lite avig ut nu. Kom in i matchen.
Jag är inte säker på att jag vet vem Ulf Elving är.
Mattias, vad tror du?
Hade han varit i bättre skick så hade jag chansat på Arne Hegerfors eftersom han alltid var med i sådana här par.
Du är rätt som inne... Ja, förlåt. Bättre
skick än lever ut.
Nej, exakt.
Du är rätt som inne på TV-sporten, för du har en Arthur Ringert.
Ja.
Ja, jag var inne på det, för det var väl inom ramen för det här... seniorsajten, va?
Ja, men jag tror det. Ringart har ju kört någon sån där. Mm. Hörrni, vi går vidare och ökar tempot lite. Vi har pratat Liberalerna och deras påstådda vändningar i regeringsfrågan. Eller deras vändning i regeringsfrågan. Jag skrev det här manuset när vi bara ryktena fanns. Några frågor om andra vändningar. Den så kallade energivände har genomförts i Tyskland. I syfte att öka beroendet av fossila bränslen och av Ryssland har man lagt ner kärnkraften. Vilket år stängdes de sista tyska kärnreaktorerna?
Peter. Ja.
Tempo var det nu?
Ja, 23.
Det var helt rätt.
Oj.
Då kommer nästa fråga. Och här är det närmast vinner. Hur stor andel av Tysklands energi under 2025 kom, eller elproduktion kom 2025 från fossila källor? En procenttal.
Det är väldigt många vindkraftverk när man åker tåg genom Tyskland nu. Mm.
Men inga kärnkraftverk?
Ja, det ser förskräckligt ut.
Mattias?
Mattias?
60%.
60% fossilt. Vad tror du, Paulina?
Men jag inväntar Peter, jag är inte dum.
Peter?
Ja, 40.
40, vad säger du?
42.
Då delar ni poängen, för det är faktiskt 41%. Så Peter får en halva till där.
Jag använde inte metoden, jag skulle ha använt metoden. Varför fick Peter en och jag en halv?
Därför att jag suddade bort den här sidan av den tidigare halva. Mer vändningar, eller snarare folk som inte vänder. Vem höll talet med frasen "The lady's not for turning"?
Mattias.
Mattias?
Nej, jag
nej,
var
för. Paulina var för.
Var du först? Okay. Ja.
Thatcher.
Helt rätt. Kunde du det, Mattias?
Han har en hund som heter Maggie.
Har påven en fånig massa.
Mer vändningar. En sådan vändning på fotbollsplanen består av en skottfint, men där man istället för att skjuta petar bollen bakom stödjer Peter.
Oj, nu avbröt det. Det är väl Cruyff-finten, va?
Ja, eller Cruyff-vändningen. Helt rätt.
Jaha. Den enda fint jag någonsin har bärt.
Man petar bollen bakom stödjebenet och vänder riktning och driver bollen åt annat håll. Cruyff, Johan då, kom som 17-åring till denna klubb där han bland annat vann Europacupen 3 gånger.
Mattias?
Ajax. Det var rätt.
Det är helt
första
otroligt.
Poäng.
Jag kunde det.
Och du kommer en till fråga du kanske kan. Varifrån kommer egentligen klubbnamnet Ajax?
Paulina. Grekisk mytologi.
Ja, snyggt.
Tvättmedlet.
Ja, exakt.
Det fanns ju faktiskt 2 stycken hjältar. Det fanns ju Ajax den stora och Ajax den lilla. Eller så.
Det var mer än vad jag visste.
Ja, båda med i Iliaden, men de kämpar, väldigt kämpar. Båda 2 iklädda med kopparen och sånt där. Liksom, allt sånt.
Det här har du verkligen sett framför dig.
Mera vändningar. Vi minns alla när migrationspolitiken lades om från 0 till 100, eller kanske snarare 100 till 0 i november 2015. Den som kanske mest fastnat i Åsa Romsons glädjetårar över att få stänga gränsen. Men hon var inte ensam på podiet när hon lanserade den nya migrationspolitiken. Vem stod bredvid?
Paulina.
Nu var Paulina först.
Stefan Löfven.
Det var rätt. Då konstaterar vi att ställningen är, det här blir komplicerat, 4 poäng till Peter, 4,5 till Paulina, 1 till Mattias. Vi ska avsluta med några frågor om statsministerämbetet som faktiskt fyller 150 år just i år, vilket uppmärksammas av riksdagen. Vad heter Sveriges första statsminister som tillträdde den 20 mars 1876?
Paulina. De Geer någonting.
Ja, det är rätt. Louis de Geer den äldre. Men den riktigt äldre levde väl på 60-talet.
Så hon fick en hel poäng för ett halvt namn.
Ja, så är det.
Men jag är inte bitter.
Nu ska jag bara fråga efter ett förnamn. För Carl Bildt var inte först släkt med att vara statsminister. Vad heter
Mattias.
Mattias?
Peter Gillis.
Gillis, helt rätt Mattias.
Ja, detta kan man ju tyvärr tullförespråka.
Han var även landshövding på Gotland och bodde i mitt grannhus.
Se där.
Peter, vill du ha poäng för det?
Mm, gärna.
Det är avgjort, men ni ska få en sista fråga. Statsminister kan man vara olika länge. Tage Erlander var förstås svensk rekordinnehavare med sina 23 år. Men vem har varit det näst längst tid?
Paulina. Palme, va?
Nej, det var en som varit längre.
Peter. Branting.
Nej, han inte vill vara så länge.
Mattias?
Det är
Per Albin.
Då blev det så att Paulina vann med 5,5 poäng. Peter skugga på 4 poäng och Mattias får 3 poäng. Kul, alla fick poäng, alla fick påsar.
Alla fick för med.
Du fick flest påsar, hur känns det?
Nej men alltså, juristlinjen, man säger att man får en trained brain.
Ja.
Så.
Vad betyder det?
Nej men att man får så.
Att du har lätt att hitta liksom.
Ja, lätt att hitta och tänka och så.
Ja. Det kanske stämmer. Jag har inte gått juristlinjen själv. Mattias, vad tror du om det?
Ja, man är väl en halv sekund snabbare än oss tröga humanister.
Vad tänker du, Peter? På Poppius, fick man lära sig train brain där, eller? Eller var det brain drain?
Vad heter det?
Brainstorm. Visst är att jag var kurskamrat på Poppius med Martin Melin?
Du var det, ja.
Ja.
Jag tror det var polisskolan ni gick ihop, men så där.
Polisskolan 2.
Precis. Peter, det här var det jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda? Men Peter, du kom ju tvåa faktiskt.
Ja, och jag känner att jag gjorde en bra insats.
Och även fast du hade fått, även fast Paulina hade fått bara en halv poäng för Digär,
Digär.
Så hade hon ändå vunnit. Och den första
Alltså jag är lite besviken över att jag kunde flera av frågorna som de andra tog, men jag var långsam.
Ja, men så är det ju alltid. Det är ju väldigt sällan
någon. Det var väldigt lätta frågor idag.
Ja, det var Margaret Thatcher och sånt där. Ja, men det har ju varit en omtumlande dag för oss alla med tanke på det här. Vi har ju sett Jimmy och Simona kramas alldeles nyss. Vi sitter här i studion. Vi behöver gå hem och ta en grogg helt enkelt. Eller gå ut. Peter Wemblad, stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Mattias Svensson, stort tack för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Plena Oiding, tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma hit.
Och vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet genom att gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Där får man just nu 2 månader helt gratis med tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Simona, du kan alltså dela med Jimmy ifall du vill. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.